Tack för att jag fick komma tillbaka till er. Det var ju väldigt trevligt och roligt. Det är stort att få bli bjuden en gång, men det är faktiskt ännu större att få bli bjuden en andra gång, för då vet man att första gången var väl okej i alla fall. Tillräckligt bra för att man vill komma tillbaka. Jätteroligt att vara i Alunda, Fyrahöjdskyrkan. Vi har god gemenskap. Jag jobbar ju med Julia till vardags på skolan. Jag är lärare bland annat. Och Lukas träffar jag också lite nu och då på våra pastorsträffar där inne i Uppsala. Sen jobbar jag också med en organisation som heter Folk och Språk. Vi tillhör den där lite mer nördiga missionsorganisationen som grottar ner oss i versar och verbböjningar och hela den här biten. Men vår vision och vår kallelse är att få ut Guds ord till alla de folk och språk som ännu inte har någonting av Bibeln på sitt eget språk. Det finns idag ungefär 7300 språk som talas över världen. Och av dem är det fortfarande, jag fick en siffra uppdaterad till mig ganska nyligen, 1156 språk som inte har någonting. Inte en kapitel, inte en vers, ingenting av Bibeln. Och det vill vi försöka förändra och ändra på. Vet, kyrkans uppdrag har alltid varit predika evangelium om Jesus Kristus till jordens yttersta gräns. Det är uppdraget. Håller ni med om det? Ja, det är uppdraget som vi har fått. Och det är det vi vill göra. Och du förstår ju att det räcker ju inte bara med att översätta Bibeln till ett språk. Utan det måste ju förkunnas. Det räcker oftast inte bara stoppa en bibel i handen på en människa och säga varsågod och läs. Utan kristen tro är en förkunnande tro. Vi förkunnar evangelium. Därför att i evangeliet är Guds kraft till frälsning. Och i evangeliet uppenbaras en rättfärdighet från Gud. Ett frikännande, nåden kraft från Gud. Och det vill vi hålla på med. Och den dröm som vi har, vi som håller på med bibelöversättning, det är någonting som vi kallar Vision 2025. Och den säger att innan 2025 är slut så vill vi att så är målet, ska jag säga, att ett arbete ska ha påbörjats bland alla de språk som behöver ha en översättning. Det är den vision vi har. Och i slutet av gudstjänsten här så har jag blivit lovad att vi skulle få ta upp ett offer till Folk och Språk. Det är jag väldigt, väldigt tacksam och glad för. Så spara gärna några slantar och lägg till de bibellösa folken, de som inte har någonting, så ska vi få ut Guds ord till dem också. Amen. Min titel på min predikan idag är, det var någon som tyckte det var lite rolig titel, och jag kallar den för det extraordinära supermaxade evangeliet om Jesus. Du kommer snart förstå varför jag har valt den titeln. Men innan vi börjar med predikan så ska vi be tillsammans, tycker jag. Vi ber att Guds ord verkligen får träffa oss och uppmuntra oss och göra det som Gud har sänt ord sitt ut till att göra. Fader, jag tackar dig för förmånen att få vara tillsammans här och predika Guds ord. Tack Fader för vad du vill göra. Tack att du är här, helige ande. Och du är här för att uppenbara ditt ord, göra det levande och låta det få träffa våra hjärtan och upplysa vår inre människa. Och rusta oss för den tid som ligger framför. Herre, jag tackar dig för att du har goda saker i beredskap för Fyrahöjdskyrkan. Goda saker i beredskap för ditt folk 2024, Herre. Och Jesus, vi vill i allt följa dig vart du än går. Och fullfölja det uppdrag som du har gett oss. Herre, vi prisar dig, vi tackar dig för det. I Jesu namn. Och allt folket sa det. När man läser nyheterna idag så så är det ju ofta väldigt besvärliga nyheter, bedrövliga nyheter. Det är klimatkris, man pratar om klimatångest. Det är Mellersta Östern-krisen som tar sig märkliga uttryck, tycker jag. Men det är ändå ett faktum att det är en stor kris som pågår över världen. Vi har kriget i Ukraina som bara pågår hela tiden. Jag vet inte var det tar vägen. Stort att ni gör en insamling till Ukraina. Fantastiskt. Vi har gängkriminaliteten i vårt eget land som bara fortsätter och fortsätter. Och på ett sätt är det ju inget nytt att världen lider. Det har alltid varit så. Lidande har alltid funnits i den här världen. Det har alltid varit tufft och utmanande att vara människa. Så är det. Det är inte alltid så lätt att vara en människa i den här världen. Men det är lätt också att ryckas med av den här nyhetsrapporteringen. Man oroar sig, man bekymrar sig för det ena och det andra. Och när Jesus målar i Matteus 24, kapitel 14, målar upp ett scenario om den sista tiden, så är det just de här sakerna han pratar om. Han pratar om krig, han pratar om förföljelse, han pratar om svält, naturkatastrofer och lidande. Från kapitel vers 3, Matteus 24, och så avslutar han med den här versen och säger så här: och detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma. Så som final, efter att han har radat upp alla möjliga katastrofer och elände och lidande, så pratar han om ett folk som har en annan nyhetsrapportering, som kommer med ett annat budskap, det man kallar för evangelium. Mitt i en mörk värld så finns det ett folk som står upp med ett annat budskap, evangeliet. Och det är just där evangeliet är ämnat att vara. Mitt i svårigheter, mitt i kaos, mitt i bedrövelse, mitt i hopplöshet, så talar evangelium om hopp. Mitt i sjukdom och lidande så talar evangelium om en helande Gud och helande genom Jesus sår. Mitt i mörker så får evangelium sprida sitt ljus. Det är evangeliumets upp, och evangelium ska finnas där som ett annorlunda budskap mitt i en svår tid. Till exempel säger Jesus så här till sina lärjungar: detta har jag sagt er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida. Så kan det vara. Men var frimodiga. Så mitt i lidandet så kan vi vara frimodiga. Därför det är Jesus säger så här: jag har övervunnit världen. Så mitt i lidande så säger Jesus att det finns en frid du kan få uppleva. Du vet att frid, det är inte avsaknad av stormar i våra liv. Frid är att mitt i stormen få uppleva Guds närvaro och hans omsorg. Stormar kan vi alla ha i våra liv, lite nu och då. Men Gud är mitt i stormen. Och han säger: jag har övervunnit världen. Det betyder att Jesus har en seger som du och jag kan få vandra i och leva i. Kraften av hans död och hans uppståndelse. Där kan vi få vandra i och leva i. Så det här, mina kära vänner, är evangelium. Det är evangelium. Och det är din och min uppgift. Vår fantastiska uppgift att få vara mitt i den här tiden vi är glädjebudbärare. Vill du vara en glädjebudbärare? Det är väl det största man kan vara. En glädjebudbärare. Och vad uppenbara då detta evangelium om Jesus? Och du kommer förstå min titel snart. Därför att vi ska titta på tre olika bibelställen i Efeserbrevet som Paulus har skrivit. Paulus är en av de mest tongivande författarna
i Bibeln. Han har skrivit ungefär 2/3 av Nya Testamentet. Han var en judisk ledare som fick ett radikalt möte med Jesus. Som vände upp och ner på hans liv totalt. Och han blev en trogen och en ivrig efterföljare till Jesus. Och när man läser hans brev så flödade över av superlativ. Alltså ibland är det som att Karl kan liksom inte, han hittar inte orden för att försöka beskriva det här nya livet i Jesus Kristus. Han hittar på nya ord för att liksom på något sätt ändå få fram det han vill ha sagt. Vad evangelium är för någonting. Så att och vi ska titta på ett sammanhang i Efesierbrevet 1. Och de här verserna som jag kommer att läsa nu, för det första så är de skrivna på en enda lång mening alltihopa. Och det var ett sätt man skrev på när man var riktigt inspirerad på den här tiden. När man verkligen kom i gasen och ville framföra något med inspiration, då skrev man på det här sättet utan punkter. Och det är Paulus. Han kommer riktigt i stöten här. Och ska förklara vem Jesus är och det här nya livet i honom. Så att vi kan ta nästa slide. Där har du det. Och jag läser från en översättning som är The Message. Den är lite annorlunda. För jag tänker så här, ibland så blir vi väldigt lätt familjära med de här bibelorden. Så tänker vi, ja just det, det där har jag läst. Och, sen kommer det där och så står det så där. Och, precis, och det där känner jag till. Men ibland kan det vara bara intressant att läsa någon annan översättning. Och så här står det i The Message. Och säger han så här. Välsignad var Gud. Vilken välsignelse han är för oss. Han är far till vår Herre Jesus Kristus. Och i livet med honom skänker han oss himmelshög välsignelse. Långt innan han lade jordens grund tänkte han på oss och riktade sin kärlek mot oss. För att vi skulle helas och helgas av hans kärlek. För länge, länge sedan bestämde sig han för att adoptera oss som barn genom Jesus Kristus. Som han njöt av den tanken. Han ville att vi skulle få dela glädjen över de frikostiga gåvor han överöser oss med i livet med hans älskade son. Tack vare Messias offer, att han göt sitt blod på korsets altare, är vi ett fritt folk. Fria från alla straff och domar som våra missgärningar har dragit till sig. Inte bara nätt och jämnt fria heller, utan måttlöst fria. Det är i livet med Kristus som vi upptäcker vilka vi är och vad vi lever för. Bara det kan man ju stanna och jubla lite inför. Så många människor som inte vet varför man lever. Som inte vet vem man är. Men i Kristus kan man få upptäcka det. Långt innan vi hörde talas om Kristus och hoppet väcktes hade han oss i sikte. Han hade planer på ett underbart liv för oss som en del i det övergripande mål han förverkligar i allt och alla. Jag ber för er att vår Herre Jesus Kristus Gud, härlighetens Gud, ska ge er en ande av vishet och urskiljning så att ni lär känna honom personligen. Och att era ögon ska få skärpa och klarhet så att ni inser precis vad det är han kallar er att göra. Och förstår det oerhörda i det storslagna liv han har i beredskap för de som sätter sin tro till honom. Han satsar gränslöst på oss som litar på honom med omåttlig makt och oändlig styrka. Detta, mina vänner, det här är evangelium om Jesus. Och det här är supermaxat. Det här är extraordinärt. Det här är någonting utöver det vanliga. Och du kanske tycker att det här låter lite överdrivet. Nej, det är faktiskt inte överdrivet. Det här är evangelium. Det här är evangelium. För evangelium är alltid mycket bättre än vad vi har tänkt att det ska vara. Han pratar om himmelshög välsignelse. Att vi är överösta av frikostiga gåvor. att vi är fria från straff och domar och måttlöst fria. Det finns ingen gräns på den frihet vi äger i Jesus Kristus. Om du är i Jesus Kristus, då sitter du på en frihetsskatt. Fri från straff, fri från domar, fri från anklagelse, fri från allt vad det förflutna har gjort med dig och mig. Det är i Kristus vi är befriade från. Vi är friköpta. Hans blod rann på korset för att vi skulle köpas fria från det livet. Det är de goda nyheterna. Och så säger han också så här han pratade i slutet om en omåttlig makt och oändlig styrka. Här pratar inte Paulus om politisk makt eller mänsklig makt eller någon sån makt, utan det är på grekiska dynamis som betyder förmåga, styrka, en andlig styrka och en förmåga bortom vår egen förmåga. Det var evangeliet uppenbara för dig och mig. Så om du vill tillbringa din tid här på jorden med något riktigt, 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 riktigt upplyftande och livsförvandlande, då ska jag vilja uppmuntra dig till att studera evangeliet om Jesus och sen leva och vandra i kraften av det. Det finns inget bättre. Det finns inget bättre. Lite längre fram så fortsätter han i kapitel 2. Vi kan ta nästa slide där. Då står det så här, kapitel 2, vers 4. Står det så här, säger Paulus. Men Gud, som är rik på barmhärtighet, har älskat oss med så stor kärlek. Även när vi ännu var döda genom våra överträdelser har han gjort oss levande med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus, för att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Det här är något utöver det vanliga. Vi måste titta på de här verserna. Det står att Gud är rik på barmhärtighet. Han är rik på barmhärtighet. Rik som i ordet som en människa som är miljardär. Då är man rik. Och här står att Gud är en miljardär när det kommer till barmhärtighet. Vad betyder barmhärtighet? Det är kanske inget ord som vi ofta använder i dagligt tal. Men barmhärtighet betyder ju att det är kärlek uttryckt i praktisk handling. Det är vad barmhärtighet är. Gud är sån mot dig och mig. När du och jag tycker att vi har trampat i klaveret. När du och jag tycker att vi har gjort bort oss. Och så lätt som det är att vi dömer oss själva för så mycket. Tänk på att Gud, han är barmhärtig. Han är barmhärtig. Han vet, som vad heter kvinnan som stod här förut? Kerstin. Tack för ditt vittnesbörd, Kerstin. Fantastiskt. Han vet att vi är svaga. Han vet att vi är i oss själva. Har inte så jättemycket att komma med alltid. Men i vår svaghet så kan vi lyfta upp vår blick och se att det hos Gud finns allt det vi behöver. Och i allt det här så är Gud barmhärtig med oss. Han är det. Fantastiskt. Han är barmhärtighetens fader. Och, och i det så vill han också att vi ska vara barmhärtiga mot varandra. Barmhärtiga mot varandra. Så om Gud har visat mig barmhärtighet, då vill han att jag i min tur ska vara barmhärtig mot mina medmänniskor som jag har runt omkring mig. Paulus säger så här: lägg bort all bitterhet, häftighet och vrede, allt skrikande och förelämpningar och all annan ondska. Var istället goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra som Gud i Kristus har förlåtit. Fantastiska ord. Så om om jag har fått ta emot nåd och förlåtelse, då är jag faktiskt skyldig att också förlåta andra människor. Är det? Jag är skyldig att göra det. Jag är skyldig att bära den andres bördor. Det finns mycket man kan säga om det här med förlåtelse. Men att förlåta betyder ju inte att man förminskar den andres synd som har gjort fel mot dig. Det betyder inte. Förlåtelse betyder istället att jag låter inte den andra ha kontroll över mitt liv eller vad den personen har gjort. Jag låter den inte ha kontroll över mitt liv och bo i mitt huvud och stjäla min frid och min glädje. Och vägen dit till att få bort det är att förlåta. Att förlåta. Någon har sagt så här, att bära på oförlåtelse och bitterhet, det är som att äta gift och tro att det ska straffa den andra. Så fort jag bär på oförlåtelse själv så straffar det bara mig själv och det förstör mitt eget liv. Gör dig av med det. Gör dig av med det. Och fortsätt att vandra i frid så långt det kommer an på dig och mig att göra det. Så säger Paulus här, av nåd är vi frälsta. Av nåd är vi frälsta. Nåd, det är ju någonting som du får som du inte förtjänar. Du har inte arbetat för att få det. Du har inte övertalat någon. Du har inte pratat dig till det. Du har inte gjort något speciellt. Du bara får det ändå. Det är en fri gåva. Och då säger du, ja men jag känner mig så ovärdig. Ja, vi är alla ovärdiga att få ta emot frälsningen. Men det är just därför nåden trumfar min ovärdighet. Nåden är ju till för att synden ska försvinna. Jag kan inte frälsa mig själv. Du kan inte frälsa dig själv. Du kan inte få bort synden i ditt eget liv. Inte jag heller. Men tack vare Guds nåd. Och i nåden så kommer Guds kärlek och tro och kraft och alltihopa och befriar mig från syndens slaveri och makt. Och jag blir frälst. Halleluja! Därför att nåden är det som befriar dig och mig. Inte min duktighet. Inte min liksom att jag försöker liksom arbeta mig till det på något sätt, att jag har något liksom så, ja men jag är ändå liksom jag går till kyrkan och jag sjunger med, nej, det hjälper, jag kvalar inte in i det laget för det. Det är bara nåden som bär dig och mig. Tänk på rövaren på korset. Vad hade han gjort? Det var inte så länge sedan vi firade påsk. Vi kan ta lite påskbudskap här. Han sa så här, tänk på mig när du kommer till ditt rike. Och Jesus säger, idag ska du vara med mig i paradiset. Du kan ju tänka dig när han kommer till paradiset, den här mannen. Och så kommer ängeln Gabriel fram till honom och frågar, vad gör du här? Och mannen svarar, jag vet inte. Hur kom du hit? Nej, jag blev inbjuden. Men jag menar, okej. Jag ska gå och hämta Mikael. Han kanske kan svara på. Han har lite frågor till dig. Och så frågar Mikael så här, känner du till det här med rättfärdiggörelsen genom tro? Har du någon uppenbarelse om det? Jag tror inte vad du pratar om, säger den här berövaren. Nej, okej. Men Bibelns tillförlitlighet och auktoritet, har du hört talas om det? Jag vet inte vad du pratar om, han bara skakar på huvudet. Men hur kom du hit, säger Mikael till slut. Mannen som hängde i mitten av korset, av de kors som fanns där, sa att jag fick komma. Där hade du det.
Du och jag är inte frälsta för att vi har tagit emot Jesus. Du och jag är inte frälsta för att vi har gjort någonting. Vi är frälsta för att han bjöd oss att komma. Det är grunden jag står på. Hans nåd. Och mixa inte grunden du står på med någonting annat. För nåden räcker. Nåden räcker hela livet ut. Av hans nåd är vi frälsta. Och inte på grund av någonting från oss själva. Ingenting. Sen står det så här, att han har satt oss i den himmelska världen. Det är fantastiskt. Vi sitter ju här idag, trevligt, och det är soligt och fint ute. Och vi längtar ut för att komma ut i värmen och solen. Ja, det är härligt att vara här också. Men samtidigt som vi sitter här så sitter vi i den himmelska världen. Redan nu har vi fått en försmak av det himmelska. Redan nu är vi liksom uppkopplad till det himmelska. Och Paulus säger i Efesierbrevet 6 så här: hämta nu styrka av hans oerhörda makt. Halleluja. Vi är uppkopplade till något mycket, mycket större än vad vi någonsin kan fatta. Och vi kan få sprida det himmelska, den här glädjen, friden, hoppet som vi äger i Kristus, där vi går fram i vardagen. Paulus säger i andra Korintierbrevet 4 att vi har en skatt i lerkärl. Vi har en skatt i lerkärl. Skatten finns här inuti. Jag är ett lerkärl, jag är en bräcklig människa, men jag bär på en skatt. Du vet, har du någon gång beställt hem en pizza till kom så här, pizza delivery? Har du någon gång gjort det? Ja, precis. Du vet, och den pizzaleverantören, eller vad man kallar dem, pizzabagaren och hans tjänstemän, betjänare, kommer med en kartong. Och där i ligger en pizza. Kartongen är inte viktig. Den kostar inte mycket. Men det som ligger där i, det är det du är ute efter. Vi är som den här pizzakartongen. Vi är inte någon viktigt, det är inget speciellt med någon av oss. Om man malde ner oss kan man göra lite tvål och lite allt möjligt. Så kroppen är vad den är. Men det som finns i oss. Halleluja. En skatt. En skatt. Prisad vare Jesus. Så du och jag, vi har tillgångar och resurser bortom vår egen förmåga att hämta hos Jesus. Glöm aldrig det. Vilka omständigheter du än står i, vilka prövningar du än möter, om det är relationella prövningar, om det är ekonomiska prövningar och motgångar, vad det än är, det finns tillgångar, resurser hos Gud bortom din egen förmåga. Och vi är välkomna att fritt och förintet hämta av det. Halleluja. Kan du säga ett litet halleluja? Tack för det. Jag sa att evangelium är bra. Vi ska läsa en vers till. Efesierbrevet 3:20. Titta, det står så här. Han som kan göra långt mycket mer än allt vi ber om. Nej, tycker jag är fantastiskt. Än allt vi ber om eller tänker oss genom den kraft som verkar i oss. Hans är äran i församlingen och i Kristus Jesus genom alla generationer i evigheters evighet. Amen. Den som skriver det här, det är Paulus. Och han var ju liksom ingen överdriven, överförfriskad predikant. Som bodde, läste runt i Romariket och bodde på hotell och åt fina frukostar. och överallt där han kom och så. Det var ju inte, han är ju trovärdig i det han skriver. För han mötte ju förföljelse var han än gick. Han blev stenad, han blev piskad, han blev kastad i fängelse. Han upplevde trauma efter trauma efter trauma. Har du tänkt på det? Det gjorde Paulus. Ändå skriver han så här. Så att jag tror att Paulus är trovärdig i det här fallet. Att vi kan lita på de här orden han säger. Han säger, och han säger inte bara, han säger allt vi ber om. Så tänk, ta nu dina största böner som du kan tänka dig. Tänk på något riktigt som du tänker, det här är svårt. Tänk på det. Och så står det att Gud kan göra långt mycket mer än allt vi ber om. Och jag gillar det här att det står inte bara att han kan göra mer än allt vi ber om. Alltså det är fantastiskt om man kan göra mycket mer än allt vi ber om. Men han kan till och med göra långt mycket mer än allt vi ber om. Halleluja! Det är fantastiskt. I engelskan så står det så här att ordet super abundantly. Alltså abundantly betyder överflödande. Han kan göra överflödande mycket mer. Men inte bara överflödande utan super. Det är inget svenskt ord, superöverflödande. Det bara låter konstigt. Men det är vad det står, det är vad Paulus säger. Så Paulus försöker liksom få fram en poäng här. Och då bara lägger han till ett extra ord. På grekiska är det hyper. Och när man läser Paulus brev, det är mycket som är hyper. Liksom. Mycket som är super. Det är för att evangeliet är fantastiskt. Evangeliet är fantastiskt. Halleluja. Och så jag tror, om man får göra dig och mig, jag kan utmana mig själv också. Jag tror att det är dags för dig och mig att höja vår förväntan på vad Gud ska göra. Att inte bara vara styrd av mina erfarenheter. För om jag sätter ribban efter mina erfarenheter, då blir det inte mycket. Men om jag sätter ribban över hur Gud är, hur han uppenbarar sig i den här boken. Och lägger undan mina erfarenheter. Du får aldrig göra dina erfarenheter till auktoritet. För mina erfarenheter kan variera. Guds ord är alltid högsta auktoritet. Och mina erfarenheter får underordna sig vad Gud säger i sitt ord. Därför Gud är mycket större än mitt förstånd och min erfarenhet, eller hur? Det är han. Så vi kan be om och förvänta oss långt mycket mer genom den kraft som verkar var någonstans. Här har du det igen. I oss. I oss. Uppståndelsekraften. Den helige ande. Livets ande. Guds kraft. Guds härlighet som bor i oss. Genom alla generationer. Det betyder att Gud är en Gud som aldrig förändras. Om du är ung eller om du är gammal spelar ingen roll. Gud är en Gud för alla generationer i alla tider. Han är alltid trofast, han är alltid pålitlig, han är alltid sann och han har alltid det sista ordet. Halleluja, prisad vare Jesus. Halleluja. Och vägen in i den här gemenskapen, för det är en gemenskap med Jesus. Vägen in i den gemenskapen är att jag vänder mig bort från mitt eget liv. Vänder mig bort från den väg jag går på just nu. Bort från Gud. Och vänder mig till honom. Och så tar jag ett kliv rakt ner i den här dopgraven. Och så begraver jag mitt gamla liv där. Och så uppstår jag till ett nytt liv. I Jesus Kristus. Och där får jag tillbringa hela mitt liv med att upptäcka alla de skatter, alla de rikedomar, alla de tillgångar. Allt det som Gud har deponerat i Kristus. För min skull, för din skull,
för att vi ska kunna utföra det uppdrag han har kallat oss till. Halleluja. Prisad vare Jesus. Kan vi göra så att vi blundar nu där vi sitter? Så vill jag först fråga dig om du finns här idag som inte har tagit emot Jesus Kristus som din frälsare. Du kan inte säga att du är i Kristus. Du kanske inte har gått dopets väg. Då vill jag uppmuntra dig att låta dig döpas. Fatta ett beslut att begrava det gamla livet till att uppstå till ett nytt liv. Om du skulle vilja ta emot Jesus Kristus här just här och nu och ta emot hans frälsning och det nya livet, då skulle jag vilja att du bara räckte snabbt upp din hand, så vill jag. Jag ska inte plocka fram dig eller peka ut dig på något sätt. Jag bara vill veta vem jag ber för. Om du finns här, får du jättegärna bara räcka upp din hand, så vill jag be för dig. Jag vill också be för dig som, du vet, när Bibeln säger så här att vi är i ett lopp som vi springer. Det finns människor som har sprungit före oss. Som har gett sitt liv för att evangelium skulle nå ut till Alunda med omnejd. Varit med och byggt den här kyrkan och allt de har gjort. De har investerat av både böner, kraft och energi och tid och ekonomi och alltihopa. Men som inte är med oss idag. Men de har flyttat fram positionerna till där vi är idag. Men de har lämnat över stafettpinnen till oss. Nu är det vår tur att springa. Vårt lopp. Och när man springer i ett lopp så blir man trött. Det kan hända saker ut med loppet som gör att man sänker blicken. Man ger upp. Man tycker att det är ingen idé. Man blir trött. Om du är en av dem, skulle jag uppmuntra dig att be om förbön. Min kära syster som var här framme, hon sa det är inte farligt att gå fram och få förbön. Nej, det är det inte. Det är fantastiskt att få göra det. Jag skulle vilja uppmuntra dig att söka förbön idag. Vi kommer ta en stund av förbön nu. Och det kommer finnas förebedjare här på första bänk, på min högra sida. Och det kommer finnas förebedjare här vid korset. Vill du gå och tända ett ljus där eller sätta dig någonstans här borta, så kan du göra det också. Kommer vi ha lovsång under tiden eller? Ja. Så lovsångsbandet, ni kan väl komma upp. Bara led oss i tillbedjan. Led oss inför Herren så att vi är i lovsång. Och sen kommer du som vill ha förbön. Om du vill ge ditt liv till Jesus, ta emot honom som din Herre och frälsare. Säg det. Så ber någon för dig. Är det något annat du har behov av, kom gärna till första bänk. Kom upp här vid